Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela landet och det varade ända till den nionde timmen. Jag tror att det mörkret är en nåd och en utmaning. Då kan vi komma smygande, var och en från vårt håll, för att lägga det vid korsets fot som vi aldrig annars skulle orka kännas vid. Allt det i våra liv som vi inte skulle vilja exponera i ljuset. Och när mörkret råder ser vi inte honom som hänger på korset. Men vi hör hans ord och vi hör hur han ropar: jag törstar. Efter vad? Efter just detta tänker jag. Att vi skulle komma smygande genom mörkret med allt det som vi inte vill exponera för ljuset. I en av psalmerna vi nyss sjöng så sjöng vi: här är själens vallfartsort. Och så är det verkligen vid korset. Ingen behöver låtsas mer. Det är precis som en berömd psykolog har sagt: what is, is. Här får verkligheten vara precis det den är. Och det är inte alltid så enkelt. Men det är vägen till befrielse. Ingen behöver egentligen lyfta blicken. Därför att han har böjt sig ner. Ända ner till dödsriket. Och det innebär faktiskt att också det som hör avgrunden till i våra liv här kan plockas fram ur sina gömmor. Vi är ju inga mördare som Barnabas, han som blev frigiven. De flesta av oss här har inte en enda prick i brottsregistret. Men vi känner igen oss i folket. De som vi hörde tågade upp till Pilatus och trodde att de var ute i alldeles rätt ärende när de tog så grundligt fel. Och ändå på något märkligt sätt väver Gud in i sitt frälsningsverk deras rop: korsfäst. Det var ju meningen att Jesus skulle dö för att sona världens synd. Vi är inga mördare. Vi har inte blod på våra händer på det sättet. Men vi läste om avunden som drev översteprästerna. Vi vet vad avundsjuka är allihop. Och vi känner in det där maktspelet mellan Pilatus och Herodes och kejsaren. Och vi vet också vad maktbegär kan driva oss till. Vi kan inte två våra händer. Väldigt sällan kan vi två våra händer. Är korset en plats för de svaga? Eller är det för de starka? Jag funderade på det. Och jag tror inte att det finns något antingen eller här. Detta är definitivt en plats för var och en som skulle kunna säga ungefär så här: jag har visserligen inga spikhål i mina händer, men jag sträcker mig åt alla håll. Känner mig nästan korsfäst ibland. Och ändå räcker jag inte till. Och lika mycket är detta en plats för den modige och starke som härdar ut i mörkret innan ens en strimma av ljus kan anas. Vi ser inte mannen på korset, men vi hör när han ber: Fader, Förlåt dem. De vet inte vad de gör. Och så sveps vi alla in i försoningens mantel. Offer och förövare. Och ibland är vi ju det ena. Och ibland är vi det andra. Men man kan, tänker jag, få lust att protestera och säga: jo, nog vet vi ofta ganska väl vad vi gör. Fast jag tror att Jesu ord är sanna. Om vi vid vissa tillfällen verkligen visste vad vi gjorde, då skulle vi inte göra det vi gör. Om Jesus hörde vi däremot: han ska mättas av insikt. Han ska se ljuset. Och kanske är det så, när vi väljer kärlekens väg, som inte alltid är den lättaste, då ser vi till slut ljuset. Då blir vi mättade av insikt. Här är själens vallfartsort. Men korset är sannerligen ingen retreatmiljö. Det är en krigsskådeplats. Du har mot vår ovän stridit, så sjöng vi. Och man kan väl fråga: hur verklig var och är den striden? Och hur verklig är fienden? Det har teologerna tvistat om. Och somliga har tänkt så här: när det var ingen verklig strid. Utgången var bestämd på förhand. Här kan vi alla få vara teologer. Jag tror att det var en verklig strid. Jag tror inte att utgången var bestämd på förhand. Vi sjöng också så här: vem har släckt den blick vars klarhet allt ljus på jorden övergick? Så verklig är striden att Guds blick slocknar. Och mörkret kan inte vara mer kompakt än när Guds blick har slocknat. Och så verklig är striden att Jesus ropar: min Gud, varför har du övergivit mig? Och vad är det striden gäller? Vi vet det, och jag säger det ändå. Det gäller att världens skapare ska rycka sin egen skapelse ur dödens käftar. Och det går inte om inte han själv placerar sig där, i dödens käftar. Och ändå är det så, sällan är mörkret så totalt kompakt som vi kan tycka att det är. Markus, som vi hörde läsningarna ur, tar inte med alla detaljer. Han tillhör inte ögonvittnena bland evangelisterna. Han har fått det berättat för sig. Och han fick nog inte berättat för sig det som till exempel hände med en av rövarna. Han som fick denna märkliga tanke och vågade uttrycka den: Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Och ljus bryter in i mörkret. Idag ska du vara med mig i paradiset. Och Markus har inte heller med detaljen att när Jesus hänger där ser han Maria, sin mor, och bredvid henne Johannes. Och hans hjärta svämmar över, och han ser till att de har varandra när han har lämnat dem. Och barmhärtigheten är inte död. Och så sjöng vi: på hans välde alltså fiendens, har du gjort slut. Och där får man väl igen lust att protestera. Att försiktigt eller till och med våldsamt skaka på huvudet. Inte är den ondes välde slut. Kan man verkligen lita på de där orden? Det är fullbordat. Det är tillåtet att tvivla. Och när vi tvivlar är det för det mesta bäst att gå till det som vi räknar som en säker urkund, nämligen Guds eget ord. Så här står det i den frågan i Uppenbarelseboken 12. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans moder. Till våra bröders anklagare har störtats ner. Han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. De har besegrat honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden. Jubla därför ni himlar och ni som bor i dem. Men ve över jorden och havet. Djävulen har stigit ner till er. Och hans raseri är stort. För han vet att hans tid är kort. Det raseriet känner vi av. Och ändå är det sant. Guds tid är evig. I jämförelse därmed är djävulens tid kort, begränsad. Här får också tron träda till. Och det finns ett vackert uttryck, kanske lite klischéartat, men vackert ändå. Tron är den fågel som känner gryningen och som sjunger medan det ännu är mörkt. Om jag får vara lite personlig så var det 2 nätter den här veckan när jag inte kunde sova. Ibland blir det så när det är för mycket tankar och känslor som kräver utrymme. Och även de nätter som man inte har valt att inte sova kan bli goda nätter. Kan bli tid för bön och eftertanke. Så jag satt i vardagsrummet med ett kompakt mörker utanför fönstret. Där vi bor finns inga neonljus, inga gatlyktor. Och nästan på exakt samma minut båda de här nätterna, jag kollade klockan, när det fanns aningens aning av att det svarta gick över i grått, började en koltrast att sjunga. Och då tänkte jag på den där oerhört vackra legenden, signerad Selma Lagerlöf, om fågeln som sörjde över att den hade en sån grå och tråkig dräkt och råkade flyga förbi Golgata när Guds son hänger där och ser mannen som har så goda ögon och flyger fram och av medkänsla med sin näbb drar ut ett törne ifrån törnekronan och en droppe blod faller och färgar den här fågelns bröst rött. Och det blir alltid kvar sen, ingen färglös fågel mer. Och så tänkte jag de där 2 vaknätterna när koltrasten började sjunga. Kanske också du flög förbi Golgata och en droppe föll på ditt bröst, men man ser inte det i allt det svarta, men man hör det på sången, den trosfriska sången. Att bli kristen är inte alls att bli ett helgon, att bli änglalik. Det är att fascineras av korset och fatta kärlek till det. Igår när vi firade i ett semanestund här och ganska många av er var med. Och jag stod här uppe som man gör när man officierar vid nattvarden. och såg er alla gå fram för att ta emot vin och bröd. Och känner en del av er ganska väl, en del lite grann, en del knappt alls. Så blev jag igen så berörd av detta. Så många olika sorters människor. Med så olika bakgrund, olika yrken, olika åsikter i många frågor. Men ändå dras till samma punkt. Jesu Kristi kors. Och så går vi dit. Och så faller en droppe av hans blod också på oss. Och så blir världen inte detsamma längre. Därför att förlåten är borta. Det där tjocka draperiet i templet som annars var stängt in till det allra heligaste. Nu kan vi sjunga så här. In i denna dunkla värld, livets källa flyter. Och så finns vägen där, en gång och alla dagar, att igen närma sig korset. Att dra ut en tagg ur hans törnekrona och bli färgad igen av blodet som talar försoning. Hur gör man det? Rent mer i överförd bemärkelse. Jag tänker att vi gör det varje gång. Vi sväljer det där onda ordet vi tänkte säga. Varje gång vi ser någon. Stort beroende av försoning och kärlek. Varje gång vi öppnar dörren istället för att stänga den. Varje gång vi glömmer vår egen bekvämlighet för någon annans skull. Då drar vi ut en törntagg och vi blir på något sätt färgade. Och vi bär den där sången vidare. Mörkret som kom den sjätte timmen och varade ända till den nionde är en utmaning och en nåd. Vi kan smyga oss dit med allt det vi inte vill visa fram i ljuset. Och sen när det ljusnar kan vi se på varandra med en annan blick. Vi berättar inte allt. Och det ska vi nog inte göra heller. Men vi vet ju att vi alla har varit där. Att vi har behov av att gå dit. Vi vet också att det ljusnar. Men än en liten stund kan vi låta mörkret vara kvar. Nu är det på något sätt tid att gå till graven. Där läsningen slutade idag. Berättas om Josef från Arimataja. Han väntade på Guds rike, står det. Han tog mod till sig, står det, och gick till Pilatus och bad att få Jesu döda kropp. Det blev som han bad, och han tog kroppen och lade den i en grav som han själv ägde. Sen rullades en stor sten för ingången. Och vi som har läst lite i förväg vet att efter 3 dagar är den stenen borta. Ingen människa har rullat bort den. Det var som att ingen människa fick träda till. Det här är inget människoverk. Därför kan det inte heller omintetgöras av någon människa. Innan jag läser en avslutande dikt så finns det en liten bild som kommer till mig när vi rör oss nära Jesu grav. UCS Lewis skildring av detta, som många har läst eller möjligtvis sett en film om. Nämligen den här fantastiska bokserien om landet Narnia, som i evangeliet till lite andra kläder för att de som inte har sett kanske ska se, som C.S. Lewis säger. Och där är, som många av er vet, Kristusgestalten, det väldiga lejonet Aslan. Och precis som Jesus går han i döden för att befria de som annars är den onda häxans fångar. Och när Aslan, som är en bild av Kristus, ligger på det väldiga stenbordet och är så död som någon kan vara. Det första tecknet på att döden ändå inte vinner, det är att det vimlar av små möss som börjar gnaga av repen kring Aslans kropp. Jag älskar den bilden, därför att möss är sånt där som vi sparkar undan eller slår ihjäl. Inte något högtstående i Guds skapelse. Det stämmer på något sätt med evangeliet. Människorna hålls borta. Det lägsta i skapelsen får träda till. Detta gäller hela skapelsen, försoningen. Jag skulle vilja avsluta med att läsa en dikt som heter Josef från Arimateas klagan. Den är skriven av en norrman som heter Arnold Eidslott. Och den finns i en väldigt fin bok som heter Poeternas evangelium. Där olika norska diktare skriver utifrån olika delar av evangeliet. Jag fick den här boken som gåva för några år sedan och var väldigt glad åt den. Sen försvann den och var bara borta. Och jag har letat och letat och letat. Sen kom den plötsligt i ett paket skickat hem till mig. Jag hade glömt den i en kyrka någonstans i landet. Var annars? Det stod inget namn i den, men det låg ett litet kort i den. Det var så man hade räknat ut vem den tillhörde. Det är från henne som gav mig boken. Det står käre Liselotte. Det finns inte så många Liselotte kanske som åker runt och förkunnar evangelium i det här landet. Och så står det en liten hilsen till tack för det du har gett till mig. Jag önskar dig Guds välsignelse i din vidare tjänste. Och när jag fick boken tillbaka och det kortet så grät jag. Därför att hon lever inte mer. Hon orkade inte leva. Men jag vet att korset sluter henne i sin famn. Och där får vi alla vara. Så jag läser Josef från Arimateas klagan. Och när jag har läst några ögonblicks tystnad innan vi lyssnar till en sång. Du smärtans man, mitt hemliga altare, uthuggen i dödens marmor, lyser du i mörkret. Du Israels försmådda gåva, du de eländigas tröst. Åh, lyft honom sakta, lyft ner honom sakta. Svep honom i det dyrbara linnet. Var varsamma, lyft honom sakta. Hans dyra lämmar i vår hand, hans dyra lämmar. Lyft ner honom sakta. Högt lyser nattens stjärnor. Hög är hans fred. Var varsamma. Lyft honom sakta. Han är vår fred. Lyft honom sakta. Nu mojnar vinden. Nu tystnar tal och tecken. Nu står hans ord alena mot världen. Lyft honom sakta. De bleka lämmarna. Hans pannas skymringsljus. Åh, lyft honom sakta. Vår brudgum, himlens gåva. Och svep honom i det dyrbara linnet. Han är vår fred. Lyft honom sakta. Lyft ner honom sakta. Vår Herre och vår Gud, vår bror, min Jesus. Lyft honom. Lyft ärans konung. Lyft honom sakta. Åh, lyft honom bröder. Guds frö är sådd i världens jord. Amen.